och välkomna till Dyssepodden.
Det här är Oliver.
Och det här är Matilda. Och just nu pågår dyslexiveckan. Den tiden när man sprider information om dyslexi och strävar efter att öka förståelsen för den. Så idag ska vi prata med någon som har gjort just det. Vår speciella gäst idag har ni kanske hört förut. Det är Simon Helgesson, Gruseus, som var poddvärd här i Dyssepodden förut. Hej Simon.
Hej.
Du var poddvärd här i 3 år. Hur känns det att vara tillbaka men som gäst?
Sjukt kul. Och det känns som en stor ära att få vara tillbaka.
Härligt.
Tack att ni har mig.
Mm. Och berätta lite mer om dig själv till våra lyssnare som kanske inte träffat dig innan eller lyssnat på dig.
Mitt namn är Simon, som innan. Jag är 20 år. Jag är utbildad kock och pluggar nu på Naprapathögskolan för att bli naprapat.
Mm-hmm. Kul.
Ja, just med, jag styrkelyfter och tävlar i det.
Mm. Är det sant?
Superkul.
Tävlar, coolt.
Annars, det är mycket plugg just nu. Jag är nyss börjat, så jag har inte så mycket tid till annat, tyvärr. Men det är väldigt roligt med naprapati.
Kul.
Kul. Berätta för oss hur du fick veta att du har dyslexi.
Jag fick det väldigt, vid ung ålder fick jag min diagnos. Jag var 9 år. Och det var mina föräldrar som verkligen pushade idén att jag skulle diagnostiseras. Eftersom min brorsa har det. Och den skolan vi gick på då, de ville verkligen inte hjälpa oss från början. Då mina föräldrar satt i ett utvecklingssamtal och frågade så här, kan Simon ha dyslexi? Eftersom hans storebrors har det. Och de sa nej, absolut inte. Det var ju logoped och rektor som satt där liksom.
Oj.
Men det tog de i egna händer och gjorde en privat utredning. Och så visade det sig såklart att jag har ju dyslexi.
Ja.
Trots det, ingen hjälp från skolan.
Sen gick inte, nej. Alltså inte under hela skolgången?
Jag gick, på den skolan gick jag till 3:an.
Mm.
Och så, det funkade ju inte. Det var ju som att jag inte hade lärt mig någonting.
Nej.
Så då bytte jag skola.
Ja.
Och då började jag 4:an. Tyvärr var det så att jag, eftersom jag inte hade lärt mig någonting, så fick jag liksom som en allting i ett. Så 4:an var hela 1:an till 3:an och 4:an.
Oj.
Kämpigt.
Så jag fick liksom en setback redan då.
Mm. Jo. Och på gymnasiet, fick du någon hjälp där eller hur var det liksom samma?
Nej, men gymnasiet var jättebra.
Mm.
Jag tror också genom att eftersom att jag fick någon hjälp och jag var liksom, jag gjorde ju podden sen till slut, att jag brann verkligen för att jag ska få hjälp.
Ja, jo.
Jag var så sur på alla lärare som bara liksom såhär, nej, du behöver ingen hjälp. Jag gör så här på det här sättet.
Mm.
Så då var jag ju direkt den första dagen i gymnasiet, jag sa, jag har dyslexi, jag behöver hjälp med det här.
Ja. Mm.
Och vad var det för liksom hjälp du frågade för till läraren?
Längre liksom prov på tid. Eller alltså såhär, när jag har prov. Ska jag få längre tid? Och så var det ju liksom, de ska ju inte rätta mig på min stavning.
Nej.
För det mesta.
Mm.
Muntligt om jag vill ha.
Mm.
Och allting sånt.
Ja.
Och jag fick den hjälpen.
Mm.
Trots det var några lärare som var lite såhär, mot det.
Ja, men det är ju inte jättemycket att be om. Alltså, eller det är ju inte supermycket
jobb
för
det.
Läraren.
Man
så det borde ju vara, ja. Nej, men svårigheter i skolan kan ju slå mycket på självkänslan. Vad skulle du säga till de som kämpar med dyslexi eller andra problem i skolan och har fått problem med självkänslan?
För mig, jag kände ju mig, innan jag fick min diagnos, så kände jag mig oerhört dum i huvudet.
Mm.
Ja,
även som liksom 9-åring.
Mm.
Eller,
Jag menar så här, att det är ju jobbigt.
Ja.
Men man fattade ju inte, jag tänkte ju bara så här, jag tänkte ju inte så mycket över det. Tills jag fick min diagnos, då jag kunde reflektera, jag är inte dum i huvudet.
Mm.
Och att försöka så här, när man kanske har diagnosen, att verkligen inse att det är inget fel på mig.
Mm.
Det är fel på de som inte hjälper mig om man har svårt att få hjälpen. Och sen bara, det är bara viktigt att tänka på det som är roligt. Skolan kan vara skitjobbig.
Mm.
Plugget kan vara skitjobbigt. Och verkligen bara sikta på att, för mig var att sikta på att bli godkänd.
Ja,
jag siktar på ingenting annat. Och det nöjde jag mig med. För att jag vet att så här, jag har klarat det här. Nu kan jag fokusera på någonting annat.
Mm. Ja.
Och hur ändrades det när du fick vara med i Dyssepodden?
Jag kände ju väl så här att jag som barn, jag tror många känner att man vågar inte säga till läraren.
Nej.
Man vågar inte liksom säga så här, jag behöver den här hjälpen som 9-åring. Det finns inte liksom på bordet för 5 öre. Och då kände jag väl genom podden att så här, jag kan verkligen whippa mina lärare från härifrån liksom, i ett mörkt tyst rum där ingen kan höra mig. Jag får säga vad jag tycker.
Ja.
Och det hjälpte mig väl nog att ta verkligen så här att jag ska få hjälp. Mm. Och sen senare i livet kunna gå fram till lärare och bara, jag behöver hjälp med det. Ja, det finns ingenting du säger som kan ändra det.
Ja, hade du någon kompis som också hade liknande problem som du kunde teama ihop dig med? Eller var du liksom själv i?
Jag var nog mest själv, förutom min poddkollega som jag gjorde podden med, så var jag mest själv. Jag hade ju min brorsa, men han hade ju andra problem än mig. Så det var lite svårt. Så jag kände mig inte utanför.
Nej. Nej, men du hade ingen som du kunde... För jag kan uppleva att det är lättare om man är flera som kan säga till lärarna tillsammans. Lite jobbigt.
Det hade varit skönare för mig om när jag var yngre att jag hade någon som kunde back me up.
För då hade det varit någon som liksom förstår hur du känner dig också. Mm.
Ja.
Ja. Och på tal om Dyssepodden, hur fick du frågan om att vara med på Dyssepodden och hur kändes det?
Frågan fick jag, min farsa, ordförande. Man kan kanske säga att jag är en nepo baby, jag vet inte. Men han var ordförande och så letade de efter folk. Och de fick liksom, det var ingen som i liksom den åldern de letade efter. De behövde någon 13-åring, 14-åring. Ja. Och jag vid tillfället var så sur på hela liksom skolan. För jag fick ingen hjälp. Jag satt i flera föreläsningar om dyslexi när de föreläste. Och jag hatade idén att folk sa att det var en superkraft.
Mm.
För såklart, jag var ung, jag kunde inte kanske reflektera om vad de menade.
Mm.
Så jag var ju bara så jävla sur. Jag vet inte om man får svära, men jag kände verkligen så. Jag kände som ilska. Så när jag fick frågan av en som jobbade på FDB då.
Mm.
Och sa till mig, så vill du vara med? Och jag bara, ja. Såklart jag vill vara med.
Ja.
Och då kände jag också, som jag sa innan, att jag kunde verkligen liksom säga vad jag tyckte utan att det skulle kanske få en konsekvens, jag vet inte. Men jag kände verkligen att det här är så här power release.
Lite så här lättnad att du kan liksom, nu kan du ge det här till lärarna och bara kolla på det här.
Jag pratade ju mycket om mina lärare i podden.
Tror du de lyssnade?
En lärare lyssnade på.
Det
var min favoritlärare, Johan Lundqvist hette han. Han bara inspirerade mig och han var den enda läraren som faktiskt gav mig hjälp fullt ut.
Ja.
Kul ändå, att det var någon liksom som kunde hjälpa.
Och han var verkligen så här, han lyssnade på podden. Och så varenda gång jag hade släppt en poddavsnitt, han sa, det var jättebra sagt det där.
Vad gullig.
Så jag hade ju pepp därifrån.
Ja.
Men podden var fantastisk att göra. Och jag föreläste ju på det också, genom podden.
Kul.
Så jag åkte ju lite runt och föreläste.
Jo, jag var faktiskt med på en av dina föreläsningar.
Du var det?
Innan jag kom med på Dyssepodden. Då var jag med min mamma och kollade. Det var nog i 4:an eller 5:an som jag var med, precis när jag hade flyttat till Sverige.
Det var kul. Wow.
Så att, ja.
Coolt.
Nej, jag blir helt amist. Jag har inte träffat någon. Det är lite roligt. Folk som har dyslexi brukar fråga så här, har du lyssnat på Dyssepodden någon gång? Och alla brukar säga, nej, vad är det? Och så berättar jag. De bara, wow, varför inte jag vetat om det här? Jag bara, Så du är den första som jag har träffat som faktiskt liksom har gått på och föreläst. Det är jättekult. Wow.
Var det svårt att ta hand om podden med tanke på alla texter och sånt där? För vi kan tycka att det är ganska mycket ibland. Mm. Och då, om du också behövde leta gästerna och allt sånt där.
Mm. Ja, till början var det väl lite svårt. Jag har alltid haft lätt för att ha liksom en konversation, kan man säga.
Mm.
Så vi började med liksom att så här, vi sätter oss i en soffa och så kollar vi på varandra och bara snackar.
Mm.
Och så såklart, som ni kanske har nu, ni har ett litet manus med lite frågor. Såklart hade vi det. Men som vi kör nu, vi har en konversation liksom. Vi sitter ju och pratar och snackar och har kul. Och det tror jag för oss som har dyslexi, det hjälper väldigt mycket. För jag skulle inte kunna liksom, jag hade en gång ett manus när jag gjorde mitt sommarsnack. Jag tror det var en av de sista poddarna jag gjorde. Jag vet inte hur många gånger jag fick göra så här retakes. För det gick verkligen inte. Jag la in ord, jag sa fel ord. Det liksom blev inte bra.
Nej.
Så precis som ni gör nu hade jag
gjort. Nej, men det är svårare än när det är ett exakt manus. Därför då, alltså då blir det ju mer stolpigt typ.
Men vad var det för de som kanske inte som är nya till Dyssepodden, vad var det för personer du intervjuade?
Jag intervjuade en kille som heter Kalle Moreus, som är spelman och artist. Om ni vet vem det är.
Ja.
Jag tycker verkligen om hans musik. Jag träffade han i Sälen och så frågade jag honom, vill du vara med på en podd?
För har han dyslexi?
Han har dyslexi. Och då frågade de, vill du vara med på en podd? Och jag tror jag var ju på sportlov. Och jag bara träffade på honom i hotellet. Jag ville vara med. Och han bara, ja, jättegärna.
Vad kul.
Och han var så rolig att intervjua. Så härlig person.
Vad roligt.
Eva Funk är en av dem också, om ni vet vad det är. Hon har gjort massor av program på Barnkanalen. Där det är så här, Eva testar, eller Eva gör. Oh. När det handlar om celler och kemi och allting sådär. Hon var jätteintressant att intervjua. Och sen har jag intervjuat lite logopeder, forskare om hjärnan. Under liksom vad som händer hos han är dyslexi.
Coolt.
Jag måste ändå tacka min pappa för det. För han har varit den som var väldigt så här, jag har ju tyckt om att driva. Men livet har ju varit lite fullt uppe med skolan och det.
Jo, jo.
Och kämpa för hjälp. Då har han ändå varit liksom min manager, kan man säga, mitt stöd i det. Och liksom
det så
här, jag drar ett mejl till det här, så fortsätter du liksom mejla med den personen.
Ja. Jo, men det är ju lite svårt som ung att liksom driva hela Dyssepodden, kan jag tänka mig, liksom, och hitta gäster och allt sånt.
Jag kan ju säga att det var ju hit och miss också med många. Vi kontaktade ju många, och det är ju flera som bara är upptagen eller jag kostar pengar. Och man bara, det vill inte råd liksom.
Ja, du var ju också lite yngre än vad vi är. Ja, vad gjorde du efter du hade gjort Dyssepodden då? Alltså när du slutade?
Jag började, fortsatte plugga på skolan. Gick klart det. Jag började också liksom komma in i träning mer än bara liksom att så här, inte bara gå till gymmet och lyfta lite skrot. Det var mer att jag liksom började läsa forskning och kolla liksom så här, hur kroppen fungerar, för jag tycker kroppen är jätteintressant och liksom ner till molekylär nivå. Så jag började göra det, och sen så är jag här nu, pluggar naprapati. Jag gick komvux lite också. Jag gick ändå högskoleförberedande. Internationell klass, jag var utomlands ett litet tag också. Men pluggade lite komvux och så sökte jag in till högskolan och så.
Ja. Kul. Hur var det för dig att jobba med dyslexi? Hade det några hinder, eller var det liksom så här, var det bara enkelt? Det beror ju på vilket jobb man har liksom.
Men jag kände väl, i alla fall i plugget, jag valde ju ett praktiskt ämne.
Ja.
Trodde jag. Då första uppgiften var liksom så här ett helt 6000 ord.
Oj.
Uppsats som vi skrev.
Nej. I gymnasiet.
Det var första uppgiften, och den höll ju på med i en termin. Så det var rätt långt. Och det var ju mycket, jag gick ju liksom högskoleförberedande. Så jag hade ju svenska 3 och engelska 6 och 7 tror jag. Det känns så länge sedan, men det var ju bara några år sedan. Så jag hade ju mycket skrivande, men jag tror att jag hade hittat mig själv till slut. Liksom, eftersom jag gick till alla lärare och bara, jag behöver hjälp med det här. Trots att de sa emot vissa, då var jag så här, nej, jag kommer kämpa liksom. Så jag hade hittat mig själv hur jag ska jobba. Och det hjälpte ju, så jag tyckte inte det var så jobbigt i gymnasiet.
Inte, men var det bara första uppgiften som var så otroligt...
Nej, ja, var ju liksom, vi skulle skriva om allting inom dryck, och så det är öl, vin, och så skulle vi skriva liksom allt så här, hur det tillverkas, och sen skulle vi kunna liksom sälja det nästan, så vi skulle göra liksom som en liten bok.
Okej, ja, jag är tufft alltså, jag känner bara, åh nej.
Ja, du såg lite chockad ut.
Alltså jag är så här, om en lärare ger mig en uppgift så skriv 500 ord, då blir jag så här, åh vad jobbigt. Ja. Hur känns det att ha dyslexi nu när du är vuxen då?
Nu när jag börjar plugga igen så märker jag att jag blir ju rätt trött på föreläsningar. Och speciellt, jag vet inte, det är ju kanske för majoriteten av folk. Men speciellt när den som föreläser inte är så inbjudande, kan man säga. Att de står och snackar. Jag har ju 3 timmars lektioner med 3 timmars föreläsningar. Som tur får vi lite rast. Men vi har haft typ 3 olika lärare. Och 2 av dem har varit fantastiska. Man blir inte trötta. De har liksom intressanta sätt. Alltså, nu tar vi en break.
Ja.
Eller så här, diskutera med din partner i 5 minuter. Och då är det så här, det hjälper. För då liksom lägger man fokus på något annat än att bara kolla rakt fram. Så det jag känner är att så här, med mycket text och mycket snack, mycket information, då blir jag rätt trött av mig.
Ja, jo.
Och de där pauserna hjälper också för majoriteten av folk. Det är inte bara jag som folk med dyslexi. Men inte så mycket att jag märkt av liksom, nu för tiden att jag är jättesvårt att läsa och skriva.
Nej, och vad har du för liksom sån här tips eller så här tricks som du gör nu för att liksom underlätta de här långa genomgångarna och kanske liksom så här, det du måste läsa och lära in liksom. Mm.
De här pauserna är oerhört bra.
Ja.
Alltså så här, även om man kanske inte tänker sig jag behöver ingen paus, ta en paus. Mm. Det hjälper. Ta 10 minuter, en kvart, ställ dig upp, gör en kopp te eller någonting. Bara tänk på något annat. Ät någonting också.
Ja.
Jag äter ju rätt mycket, så det är skönt att jag kan få en paus och äta lite.
Mm.
Men det suraste med det, alltså det som kanske låter lite så här tråkigt, men är viktigt och svårt för folk som går i grundskolan, högstadiet, gymnasiet, det är att man måste tycka om ämnet.
Mm. Jo, det är väldigt viktigt.
Och allting de snackar om är så här jättekul för mig nu, för det är ju så här högskola, jag är ju liksom specialiserad mig på någonting.
Ja.
Jag är sökt där för att jag tycker om det. Men när man sitter liksom kanske i sjuan och går igenom matte eller svenska och grammatik, då kanske man sitter och dreglar på bordet för att man tycker det är så jävla tråkigt.
Mm.
Ja.
Det gjorde jag i alla fall.
Mm.
Och det handlar väl bara om att hålla i.
Ja, jo.
För du har ju säkert någonting man tycker om.
Mm. Jo, verkligen.
Och det kommer man kunna specialisera sig på sen. Och därför säger jag också, bara sikta bara på godkänt.
Ja.
Om du känner att så här, du har ingenting att bevisa för dig själv eller någon annan, på ett positivt sätt.
Mm.
Om du tycker att du ska så här kämpa, gör det.
Mm.
Men du behöver liksom inte så här kämpa ihjäl dig. Du behöver inte bli utbränd i sjuan.
Nej, jag fattar.
Det ska ändå liksom, du ska kunna göra det du tycker om på vardagen utan att vara trött.
Ja,
verkligen.
Jag kan också känna, för att i vissa ämnen så kan jag tycka så här, det här tycker jag inte är så svårt, det här är ganska intressant. Mm. Och då kan jag lägga ner mig själv mer och få ett högre betyg. Men i typ svenska som jag läser nu, då är jag så här, det här är inte min grej, det är okej, jag accepterar det. Så jag satsar på E, och det är liksom, får jag E så är jag glad.
Mm.
Medan i ett annat ämne så kanske jag satsar på A. Så det är ju, jag tycker att det är också, precis som du säger, helt okej att
inte satsa så mycket på ett ämne för att sen kunna satsa. Man klarar ju sig bättre på det andra ämnet som man gillar om man har mer energi till det.
Ja, men se fram emot det och säga jag ska prestera bra på det här ämnet istället.
Mm.
Som, det kan vara ju slöjd, det kan vara något praktiskt som är jättekul.
Ja.
Liksom så här.
Exakt, man får inte ha för höga krav på sig själv.
Nej, så då, att det blir negativt.
Ja.
Och då kanske man hittar något roligt i det tråkiga ämnet och kanske kan få ett flow där.
Om du bara får liksom en liten gnutta av liksom energi av ett ämne, det är kanske bara en grej i svenskan.
Mm.
Fokusera på det.
Ja.
Exakt.
Liksom det är det som är viktigt. Och så bara, nu kanske vi kommer att göra det här. Det är jättekul, jag tycker om det. Men resten är jättetråkigt.
Mm.
Men det här är kul.
Mm.
Exakt.
Vad vill du säga till folk som inte har dyslexi, som dina lärare då, som kanske inte lyssnade till dig, eller bara folk som i vardagen, föräldrar eller andra som inte fattar dyslexi så mycket?
Lyssna på den som har dyslexi. Det är nog det viktigaste. Det är på gång när man snackar om alla svårigheter som en person som har dyslexi kan ha.
Mm.
Då säger folk oftast liksom, det kan ju vara vänner eller någonting som bara, nej, det där är inte sant. Det är ju någonting annat. Det är ju bara så här, du har inte talsvårigheter om du har dyslexi. Bara, den personen som har dyslexi har ju det.
Ja.
Du kan ju inte säga att den inte har det.
Nej,
det är liksom, det är ju bara att lyssna på den personen och respektera vad den säger.
Mm.
Det är inte som att hela världen vänds upp och ner bara för att den har lite problem. Så det är väl det. Och det kan man ju ta i hela livet liksom, om folk säger att de känner sig annorlunda eller någonting.
Mm.
Det är ju bara att lyssna på individen. Du behöver inte styra och ställa eller liksom så här, låt mig hjälpa dig.
Nej,
det är inte det handlar om. Det är bara att bli lyssnad på.
Mm.
Alla är liksom annorlunda. Och det är speciellt med lärare, har jag också känt att det finns ju vissa som har ett enda sätt att lära ut.
Mm.
Och det är liksom, det är det de går på. De alltså bryter inte den normen liksom.
Mm. Det är ju problemet när många lärare utbildar sig, då får ju de till exempel med i svenskan så här lär vi. Det finns flera olika sätt att lära ut barn och läsa. Mm. Välj ett sätt.
Mm.
Istället för att köra liksom, det här är forskat, det här visar liksom hur bästa sättet. Då väljer ju de liksom det som funkar för dem.
Mm, exakt.
Och det blir ju inte positivt.
Nej.
För någon.
Nej, men hur ser du på framtiden då? Känner du att dyslexin har påverkat dina möjligheter?
Nej.
Nej.
Det känns som de har gett mig mer möjligheter att jag kunde göra podden.
Ja.
Visst, det har ju påverkat liksom mitt humör i vissa omgångar. Men framtiden ser ju jag bara ljus ut.
Mm.
Gud, vad härligt.
Så det handlar ju om, som sagt, att bara kämpa.
Jo, verkligen.
Det kan vara jättetråkigt just nu. Men
man kommer ju hitta det som man gillar. Sen på gymnasiet kanske det är vissa ämnen som man inte gillar, men mm. det blir ju ändå mer alltså så här, specifikt på mm. en inriktning. Och sen som du sa nu när du pluggar vidare, att man väljer någonting enbart som man gillar, och då blir det mycket enklare liksom. Och mm. för kanske någon som går i grundskolan och tycker det är jättejobbigt liksom.
Mm.
Verkligen.
Yes, och nu börjar det bli dags att runda av här, men finns det något mer du skulle vilja tillägga innan avsnittet tar slut?
Ja, jag har försökt tänka på så här frågor, så här, vad ska jag ställa? Jag försöker komma tillbaka i det här podd-mindsetet som vi hade förut och säga, men jag vet inte exakt vad jag ska säga. Men
nej.
Som vi gick över liksom lite, att det är bara att hålla ut, mm. det är positivt. Dyslexi ändå, jag är fortfarande lite på kanten att säga att det är en superkraft. Ja. Men jag tycker att det ger ändå mycket att ha dyslexi.
Mm, om man hittar liksom
om man det hittar rätta. Sitt sätt.
Ja, det ger andra styrkor typ.
Exakt, ja. Precis. Man får sluta tänka på vad jag inte kan göra och vad jag kan göra.
Mm.
Om man vill kalla det en superkraft får man väl göra det. Jag är skeptisk. Men ja. Jag tycker inte man ska grotta sig i något mörker eftersom man har dyslexi.
Nej, nej.
Mm.
Jag kan berätta så här i alla fall, att när jag fick min diagnos, innan så fick jag min brorsa diagnos som sagt, och då fick ju han en dator av mina föräldrar, för skolan ville inte ge någon dator. Så när jag fick reda på så här, du kanske ska ha dyslexi, alltså diagnosen, och jag bara yes, jag får en dator. Jag ska spela Minecraft, för det är den nyss kommit ut.
Ja.
Jag kommer hem efter logopeden och de säger så här, ja, du har ju dyslexi. Jag var så himla glad. Jag bara, jag kommer få en dator. Jag kommer ihåg att det var en MacBook Pro, för det var det bästa som fanns.
Oj, oj, oj.
Och jag bara, det här, jag ska spela Minecraft på det.
Ja.
Direkt när jag kommer hem så börjar jag gråta. För att då inser jag så här, jag är inte dum i huvudet.
Mm.
Ja.
Så det finns möjligheter med
det dyslexi. Det var dubbelt positivt. Du fick en dator och du var inte dum i huvudet.
Exakt.
Ja.
Och jag ser det liksom, dyslexi är... Det är ingen styrka, men det är inte att poppet försvinner bara
nej,
för att ta det.
Nej. Ja, stort tack till dig Simon. Och det var jättekul att ha det här.
Tack för att du kom.
Hoppas det känns kul att du poddar igen.
Ja, det var jättekul att komma hit. Mm. Det var så roligt att se att ni driver det superbra.
Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Har du några idéer på vem vi ska intervjua eller frågor? Snälla kontakta oss på hej@ftb.se och följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden. Vi finns där poddar finns.